Tänkte på det här temat som jag började för några veckor sedan, vår tro i vår tid, eller för vår tid, och tänkte titta på de här två aspekter som till synes står emot varandra. Att vara ett barn, Jesus säger, om ni inte blir som barn kan ni inte komma in i Guds rike. Paulus skriver, vi ska inte vara som barn. Vem är mognare av de två? Ser ni om det? Nej, vi ber tillsammans först och så går vi vidare. Fader, jag vill tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för den stund. Även de saker som ser kontroversiella ut i våra ögon eller i ögon och liksom låter som att de går emot varandra, så vet vi här.
De är i harmoni med varandra.
Du förklarar dem för oss. Så jag ber att vi ska den här dagen se någonting som hjälper oss här i vår vandring med dig. Far, jag ber om att din ande ska öppna ditt ord för oss och ge oss något som vi kan ta med oss härifrån. I Jesu namn. Amen. Okej, då vill jag först läsa från Matteus 18. Det är som vi känner till där. De här verserna, kända verser, när barnen kommer till Jesus. I samma ögonblick, först i den versen, kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Det här låter väl som ett samtal eller diskussion mellan mogna människor, eller hur? De är ju mogna, de är gamla och borde vara mogna, men de bråkar som barn. Vem är störst? Vem är starkast? Då kallade han till sig ett barn. Så, okej. Okay. Och ställde det mitt ibland dem och sa, sannoliken ser jag er, eller amen ser jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Okej, okay, det första som Jesus, man kan konstatera två saker här. Det är att de är något, men de behöver bli något annat. Okej, okay, de är vuxna människor, men Jesus märker något i deras beteende som ger honom anledning att säga till dem, egentligen behöver ni bli som barn igen. Okej. Okay. Han går vidare och ser att den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Jesus påstår att vi måste vara som barn för att kunna komma in i det himmelska. Det är inte bara att komma till himmelen, tror jag. Utan jag tittade lite i grundtexten. Det ser också att det där barnasinnet öppnar dörren till en sfär. Till en dimension som Gud vill att vi ska leva i. Och det första aspekten av det här som jag vill titta på är det i Matteus 7 och 11. Och se en viktig aspekt i det här. Låt oss få se det här bara. Det här som jag delar med, det är för mig inte en predikan utanför det här temat. Jag tror att i den tiden vi lever i, som är så fruktansvärt allvarligt, att det här att vara som barn är en utmaning för oss. Så ni kommer att se till slut varför. I 7 och 11 Matteus så ser Jesus så här. Han säger, om ni, ska vi se, jag är också som barn, alltid biter glasögon. Han har fått så många, men nu ska vi se, ja, de här. Han säger så här, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska du inte er fader i himlen ge det som är gott och dem som ber honom? Det här aspekterna som vi känner till av att ge till barn betonar Jesus här, och det är det här som jag tror vi behöver idag. Hur ger man till barn? Ja, man ger till dem oförtjänt. De förtjänar inte. De presterar inte för det som de får av oss. Åtminstone så länge de är små. Jag tänker så här, när de är, till exempel det här lilla barnet som vi hade barnvälsignelse för. Jesper och Annika kommer inte att säga till det där lilla, vad heter hon? Lovisa. Kommer inte att säga till henne imorgon, Lovisa, om du vill få lördagsgodis så ska du inte skrika på fredag. hela dagen. Men hon skulle bara, förstår mig. Nej, jag tycker det är underbart med barn. Det enda de gör det är att de skriker, de bajsar och kissar på sig. Och vi bara öser kärleken över dem. Vi liksom bara älskar dem och ger och ger och ger. Sen kommer, jag minns, jag vet inte om Sara minns och Soiva, jag tror det är när Saki föddes. Och vi skulle byta blöja, någon av syskon skulle byta blöja på honom. Han låg där på något bord och så kissade han rakt på någons panna. Och när barnet är 6-7 månader eller under ett år så är det ganska normalt att de kissar på din panna. Och du bara älskar dem. Ja? Och det kommer inte att göra att du inte ger dem gåvor, utan du kommer att ge dem. Men när de är 10 år och kissar på din panna, då blir det lite annorlunda, eller hur? Så det som är viktigt det här, det är att Guds givande till oss är likadant, säger Gud, som våra givande till våra barn. Och då säger han, lyssna, ni som i grund och botten fallna varelser, ni känner glädje i att ge till era barn oförtjänt. Hur tror ni att jag är då? Och det här aspekten av Guds faderskap eller föräldraskap är något som jag tror vi behöver idag otroligt mycket. Och vi ska se varför. Så jag tänkte på den där gamla sången, Barnen tror, tittade lite på den. Och du ser första, eller refrängen, att till himlen är du en gyllene bro. Så tänkte jag så här, gode tid, det här är ingen liten barnatro. Det här är enorm tro. Vem av oss som vuxen kan stå här och se en gyllene bro till himlen? Det är en enorm grej. Så egentligen, det här barnatro som tar oss till himlen, den har en dimension som är makalöst stor. Hur kan då ett litet barn ha sån stor tro? Jag menar, om vi säger något till våra små barn, att vi ska ge det till dem, det finns ingen tveksamhet hos dem att de kommer på det, eller hur? De tvivlar inte på det, de tror oss. Tvivel kommer först då när prestationen blir villkor till att få gåvan. Och det är tyvärr del av den mänskliga naturen. Man. Så det som jag skulle vilja poängtera här, det är vikten av att bli som barn i sitt sätt att tänka när det gäller Guds resurser till oss, men att inte bli barnsliga i vårt ansvar. Och det är här problemet kommer. Låt mig få läsa då lite mer här. Matteus 11, verserna 16 till och med 19. Matteus 11, 16 till och med 19. Då ser Jesus så här. Han tittar på folk där. Och så säger han, vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn. Men nu ska vi se en annan aspekt av det här att vara som barn. De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt. Hej då, Robert. Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgsånger, men ni grät inte. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och man ser han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker, och då ser man se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Det är en intressant aspekt av att vara ett barn. Här är den aspekten som inte ska finnas i våra liv. De här vuxna människor helt enkelt var barnsliga i sitt sätt att förhålla sig till livet. För dem var det inget som var passligt budskap. Någon kom med en budskap, de hade bara genomskådat liksom det så att säga, eller hittade på saker som inte var bra i budskapet. Några andra kom med ett annat budskap, där såg de också att det passar inte. De betedde sig som barn. De var barnsliga. Okej. Ser ni skillnad? Att vara barn gentemot Gud och ta emot saker, det behöver vi vara barn. Men vi ska inte vara barnsliga i vårt förhållande till livet, okej? Okay? Och det är det här som jag tror är vårt stora problem egentligen. Låt mig få läsa innan jag ser något mer från första Korintherbrevet 13 och 11. Det här versen fick jag för några år sedan när vi var på någon sån där profetisk konferens, så att säga, här i Stockholm, vet ni. Och när profeterna samlas, eller de som tror att de är profeter, då borde de inte vara barnsliga. Då fick jag det här ordet bara. När jag var barn, säger Paulus, talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn. Och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Och i det här finns två aspekter nu om man ska spekulera lite grann. På ena sättet är det rätt att mogna i en viss aspekt av det barnaskapet som vi har. Men på ett annat sätt så skulle man kunna säga att om Paulus säger här att jag har blivit en man och lämnat det som tillhör barnas sinnet, då skulle det vara ett fel faktiskt. Det märkliga, hör mig nu vad jag säger, det märkliga med andlig mognad är att växa till i att förbli ett barn. Och samtidigt växa till ifrån barnslighet. Och jag tror att vi har förvirrat de här två saker, vi kristna. Och jag ska läsa bara en vers till och sen komma tillbaka eller försöka att definiera eller formulera det som jag vill komma till på ett kort sätt. Han säger så här i 1 Korinthierbrevet 14 och 20. Bröder, var inte barn till förståndet. Det är märkligt, eller hur? Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Okej. Var inte barn till förståndet. Istället var barn i frågan om ondskan och vuxna till förståndet. Så jag tror det är de här två saker, de här två aspekterna av barnaskapet som vi behöver se i våra liv. När det gäller förståndet så ska vi vara vuxna, mogna och så vidare. Men när det gäller ondskan så ska vi vara bra. Okej, vad är det som har hänt med vår värld? Tvärtom gudstjänst. Precis tvärtom gudstjänst. Världen blir mer och mer vuxna till i ondskan och mindre barn i ondskan. Och det är det här som jag på något sätt tänker på. Låt mig få försöka nu sammanfatta, inte slut ännu, men snart. Det blir inte någon gudstjänst, det blir barngudstjänst. Problemet är att vi som är kristna, vi tar Guds godhet i form av hans gåvor och resurser. När vi växer som människor, vi har svårare och svårare att behålla barnasinnet gentemot Guds gåvor. Utan vi faller in i det här klassiska att man förtjänar gåvor i och med att mänskliga fallna natur demonstrerar kraven även gentemot barnen när de växer. Någonstans djupt inom oss så finns det här tanken. Och hör mig vad jag säger, att gentemot Guds gåvor och resurser som han har, att vi har väldigt svårt att behålla barnasinnet. Vi har väldigt svårt att tro, för att väcka upp en död behövs inget annat än barnatro. Utan vi mognar här uppe till den milda grad att vi tappar barnasinnet i relation till Gud när det gäller de här saker. När vi tappar barnasinnet gentemot Guds gåvor, då glider vi in i prestationen. Och hör mig nu, prestationen får aldrig mindre resurser än barnasinnet. Och det märkliga är då att på grund av att vi glider ifrån barnasinnet så undviker vi medvetet eller omedvetet vårt ansvar i en situation. Barnasinnets frånvarande i våra liv gör oss mer passiva, därför att vi bedömer oss som otillräckliga för att möta en situation. Det här var bra sagt, hörni. Verkligen, hörni. Jag skulle göra som den där predikanten, så här. Det där var bra sagt. Nej. Det här upplever jag som en kamp som jag går igenom just nu. Men vem av oss längtar inte efter att se folk helade? Vem av oss längtar inte efter att se folk frälsta? Vem av oss längtar inte efter att se folk upprättade? Men vet ni vad? Problemet är att vi byter ut barnasinnet till mogen människans resonemang. Och resonemanget måste alltid böja sinnet ner för en situation. Barnasinnet, den kör man på. De fattar ingenting, tack och lov. Vet ni vad, en kille nere i Linköping, jag vill inte påstå att han blev frälst på grund av det här, men han sa till mig efteråt att det där sättet som jag citerade Bibeln på hjälpte honom väldigt mycket att ta det där steget in i Guds rike. Det var ett tältmöte vi hade där i Örtomta utanför Linköping, och jag brukar citera Psaltaren 23, det är min egen översättning. Herren är min herde, jag fattar ingenting. Okay. Och när han hörde detta, han sa, det här är så bra, så kan inte du texten tala till mig, jag vill ha den där texten. Men förstå mig nu, det är faktiskt en stor sanning i det här. Herren är min, och jag frågar så här, är det någon av oss som vill byta Herren är min herde, jag fattar ingenting, mot Herren är inte min herde, jag fattar allt? Ingen av dem. Men det här är barnasinnet. Barnasinnet fattar ingenting, men den har sån tillit till herden, till fadern, så den frågar inte. Jag menar, ja, Sara, får jag citera dig lite, eller? Ja, okej. Liksom, här har vi det beror på, va? Ni vet, av våra tre barn, det var en som hade alltid barnasinnet när det gäller att få något, och det var självklart vem. Det var Samuel Bode. Så när vi skulle gå och köpa glass, det nämnde Sara här för inte så länge, Samuel valde alltid den glass som han behövde nästan skottkärra för att äta. Han, liksom farsan och morsan, sa välj och då. Och Sara var alltid sån där, resonerade så det ska vara lagom för alla. Men Samuel, han bara körde alltid det största för honom. Och jag tänkte, det finns en liten fräckhet i barnasinnet som jag tror Gud gillar och som vi får problem med ju äldre vi blir. Okej, okay. Så låt mig få se det en gång till. När vi förlorar barnasinnet i relation till Gud och hans gåvor och resurser, då glider vi ut ur ansvarsområdet. Vi blir rädda att ta ansvar. Därför att vi kollar resurserna inte utifrån barnasinnet, utan vi kollar på resurserna utifrån vårt sätt att kunna förstå och kunna lösa. Och låt mig då nämna några sådana här exempel i Bibeln. Jag tänkte vi skulle ta en stund därefter och be lite grann för varandra angående det här faktiskt. För jag behöver det. Vänner, jag behöver det här. Gode Gud. Johannes 6. Det är de här bröd under som jag ska läsa. Det är 3-4 stycken och varje evangeliet beskriver det på sitt sätt. Men vi tar Johannes 6, verserna 5 till och med 11. Då står det skrivet så här. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus, var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Tänk på det som vi läser utifrån situationen i världen som vi befinner oss i just idag. Det sa han för att pröva honom, till själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade. Lyssna nu och bedöm själva. Vad har hänt med Filippus? Har han barnat sinne? Eller? Han säger så här. Bröd för 200 denarer täcker inte för att alla ska få ett stycke var. Här har vi två stycken. Vi har Jesus som mognar i relation till ondska. Han är inte barn i relation till nöden. Men han är fortfarande barn i relation till sin far. När det gäller resurser. Tänk att denna Guds son har vuxit upp till världens herre och förblivit Guds barn hela sitt liv. Nu ryser jag. Det är precis det här som är hemlighet. Det märkliga är att när man inte behåller barnens sinne utan mognar på det området på fel sätt, då undviker man ansvar. Titta vad han säger. Filippus på en gång resonerar, han är så mogen så han resonerar. Och han resonerar bort alla Guds resurser och möjligheter. Och han resonerar sig in i en omöjlighet. Kära Gud, låt mig få fråga ärligt och uppriktigt. Hur många av oss upplever inte samma sak när vi står framför en sjuk och vi börjar resonera? Jag måste erkänna det. Jag behöver nästan sparka mig själv både i huvudet och i rumpan och överallt för att säga mig, hör du, bort med det där mognaden som du har fått. Din teologiska mognad och din mänskliga mognad. Och du, ja men du är 60 år, du kan väl inte tro bara att det ska ske. Ja, men det är just det som är problemet. Filippus säger, var ska vi köpa för 200 denar? Det räcker inte för alla. Även att få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon, Petrus bror, sa till honom, här får vi det. Här är en pojke. Han har 5 bröd, kornbröd och 2 fiskar. Men varför förslår det till så många? Här har vi det. Vi har ett barn som har barnasinnet fortfarande. Han har ännu inte hunnit bli indoktrinerad med resonemanget av vuxna människor som har tappat barnasinnet i relation till Gud. Barnet kommer och säger, hörni, jag har 2 fiskar eller 2 bröd och 5 fiskar. Ta det. Tvärtom. Men allt är tvärtom här. Så ja. En tvärtom gudstjänst. Och så säger han, hörde Jesus, varsågod. Ja, jag har resurser. Och de där gubbarna som har precis doktorerat i teologi, liksom de har blivit, som många säger, grabben, ta det lugnt. För att det här, ser inte du 5000 bara män och alla kvinnor och barn? Vad är det med det? Ja, men han gick bara och gav. Pojken med sitt barnasinne möter herrarnas herre som har också barnasinne. De två går vidare. Gud, jag ska gråta mig igenom det. Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden precis som lite barn. Och det står skrivet att han lyfte upp blicken till himlen. Barnasinnet har en förmåga att när det ser omständigheter. Barnasinnet har en förmåga att inte se omständigheter. Utan se bara upp till himlen. Och istället för att se nöden så ser barnasinnet lösningen. Så tackade han Gud, delade ut till den som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till dem, samla ihop det som är över. Det står skrivet att Jesus prövade sina lärjungar. Vad tror ni att den här situationen vi är inne i idag gör med oss? Gud prövar oss. Jag tänker inte bara på flyktingar. Jag tänker på hela världen. Man behöver inte få flyktingar för att förstå att världen är nöd. Lärjungarna har tappat barnasinnet. De har blivit barnsliga. Det går inte. Det går inte. Barnsliga på ett fel sätt. Och det som jag sa redan, ett barn är vanligtvis omedvetet om relation mellan verkligheten och egna resurser. För många år sedan fått jag en liten bild om det här, och det är när vi föräldrar går med våra små barn och om jag ska ta glass igen, och de håller sin en krona som de har där i sin spargris. Då säger vi, nu går vi ut och ska köpa glass. Då går det där lilla barnet fram och, jag har glass! Hur många kulor? Ja, så många som det går. Och jag har pengar! Och så sträcker barnet en krona. Och så tittar glassgubben och säger, det där räcker inte. Vad gör barnet då? Vänder blicken, tittar på far. Och så vet barnet inser att det kommer, eller mamma kommer att betala det här. Vilken barnslig, eller inte barnslig, okej. Barnasinnets förtrösta. Tänk på David och Goliat. Pojken David går och möter världens hjälte. Saul säger till honom, Saul har tappat barnen sin. Saul resonerar sig genom situationen. Och hela Israel resonerade sig i, eller resonerade i denna situation så mycket så att de gled ut ur barnasinnets förtröstan. Och de tappade tro och förlorade känsla för ansvar, om jag skulle uttrycka så. Förstår ni? De skulle faktiskt tagit i tur med Goliat. Men i och med deras saknad av barnasinnet hindrade de att se Guds resurser, så gled de ut ur ansvarsområdet. Jag måste säga, jag tror att det är där vi är idag i kristen. Vi har tappat barnasinnet och vi glider ut ur ansvarsområdet. Vi skulle kunna mata flyktingarna så här om det behövs. Vi skulle kunna nästan tala ut i nya bostäder, bli här och de blir där, håller jag på att säga. Det låter väldigt bra, eller hur? Men förstår ni min, tanke? Vadå har inga resurser? Okej, låt oss titta på samma situation med brödundret, men bara i en annan text här, i Lukas evangeliet. Kan någon ge mig ett glas vatten så blir jag glad för det. Lukas evangeliet 9, verserna 12-13. Det står skrivet så här. Samma situation. Vid dagens slut kom de 12 fram till honom. Nu är det inte Jesus som tar initiativ. Det är lärjungarna som börjar prata om situationen. Ni vet vad Jesus sa. Han testade dem även att han visste vad han skulle göra. Men nu ser lärjungar någonting och de börjar prata. De säger till honom, till Jesus, låt folket skiljas åt så de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa mat och husrum. Vi är ju här på en öde plats. Nu vet jag att jag riskerar här att bli lite symbolisk, lite för mycket, men så länge man inte kränker Guds ords integritet och auktoritet så tror inte jag att jag ska jag gör fel. Bibeln har en enorm symbolik utan vilken jag tror inte vi kan förstå den utan det. Här står det skrivet att vid dagens slut. När Bibeln använder sådana uttryck som kvällen och dagens slut. Det betyder att situationen har kommit till en stund när någonting måste ske. Annars går det pipan, så att säga. Och jag tror att vi lever vid dagens slut. Inte att Jesus kommer nu snart på det viset, det tror jag inte. Men att någonting ska ske i denna värld. Någonting lutar mot skymningen så att säga. Natten närmar sig. Men varje gång när natten närmar sig, då kommer ljuset att komma ännu starkare. Vad ser lärjungarna? Titta nu. De har tappat barnasinnet. De ser var de befinner sig. Och de ser, vi är här på en öde plats. Vi saknar resurser. Och det är mycket behov. Så de säger till Jesus, säg du till dem att de ska gå till byarna och gårdarna och skaffa sig mat och husrum. Okej, vänner. Ta det lugnt. Jag ska också ta det lugnt, men jag ska ändå vara ganska direkt. Dagens församling, speciellt i västvärlden, är exakt här. Exakt här. Tappat barnasinnet. Vi befinner oss på en öde plats. Vi upplever att vi har tappat barnasinnet gentemot Guds resurser. Och det är därför vi är så fattiga. Okej. Vad är det vi gör då? Ja, men då säger vi till Jesus, skicka dem till byarna där att de skapar mat och husrum. Och världen gör det. Världen går till New Age. Världen går till alla möjliga pseudoreligioner. Världen går till allt möjligt skräp och letar efter mat. Därför att vi som församling har tappat barnasinnet. Och de äter av allt möjligt. Och de mår illa mer än någonsin. Och då säger Jesus till dem, lyssna, hans kommentar. Han sa till dem, ge ni dem att äta. Igen, utmaning. Och då säger de till honom, vi har bara 5 bröd och 2 fiskar. Vilken fattig fader gode tid. Han gav dem bara 2 bröd och 5 fiskar. Himmelske fader. Nej. Han har så många fiskar. Kom ihåg hur många fiskar de fick den där natten när de gick med barnasinnet. Där krockade igen Petrus mogna sinne, professionell fiskare, med Jesu råd som kom utifrån barnasinnet. Kasta nätet på andra sidan och Petrus säger, Jesus du är snickare, du begriper ingenting. Det här är inte att snickra fram ett bord, det här är att fiska. Vi vet hur man gör det här. Vi har diplomer på det. Men därför att du ser. Och hur mycket fisk fick de? Fick så de sjönk nästan alla. Guds sons barnasinne höll himmelens resurser alltid tillgängliga. Och då säger han till dem, ge ni det man äter. Och de säger, vi har bara och 2. Och om vi nu, och lyssna på nästa uttalande, säger, vi har så lite resurser. Om vi nu inte ska gå och köpa mat och tala där folket. Liksom, hör ni på vilket sätt? Liksom, det är ungefär när barnet säger, måste jag nu mamma gå och köpa det där som du har sagt? Liksom, med andra ord, jag vill inte det men tvingar du mig. Det är ungefär så de säger. Och nu, det finns inga resurser. Om ni nu, om vi nu inte måste gå och köpa till dem. Med andra ord hör jag i det där uttalandet. Jag hör att de säger så här. Vi vill inte gå och köpa. Vi vill slippa ansvaret. Vi ser att våra resurser räcker inte till. Och vi är paralyserade. Därför att om vi nu hade resurser så att vi kunde bara utan att använda oss av någon tro. Då skulle vi göra det. Och det är intressant här vänner. De säger om vi nu inte måste gå och köpa. Och låt mig få säga det här nu. Barnasinnets återkomst kostar alltid något. Okej. Det finns ett pris med vilket man köper. Inte resurserna, hör mig. Resurserna är gratis. Alla nådegåvor i Bibeln. Det finns ingenting som någon av oss behöver göra för att få dem i sina händer. Allt är gratis. Det som kostar. Det är därför Jesus säger sådär. Om ni inte blir som barn och ödmjukar er så. Det verkar vara som att barnen har också i sitt barnasinne. De har en förmåga att kunna göra galna grejer och ångra och ödmjuka sig utan att vara medvetna. De förlorar på sin, av sitt rykte. Låt mig få säga så här. Från början till slut är vandring med Gud är barnasinnets vandring. Ja, vem tillsammans med mig minns att när vi blev frälsta, det kostade oss någonting, eller hur? Att låta barnasinnet ta oss över tröskeln in i Guds frälsning. Jag minns när jag blev utmanad. Gode tid, det var som att tre jävlar, ursäkta uttrycket, nu drog mig byxorna när jag skulle stå upp och säga ja till Jesus. Det var sån kamp och jag tänkte, och hela scenariet var framför mina ögon. Vad ska dina vänner säga? De kommer att säga, du är inte klok i huvudet. Vad ska han säga? Vad ska de säga? Vi har kämpat otroligt, men barnasinnet sa, gör steget bara så går du in i ett nytt liv. Du går in i Guds rike. Men mognad, ni vet, mognad. Den kämpade emot det. Nu är jag så tacksam till Gud att jag lämnade byxor till dem som höll i dem och gick av naken in i Guds rike. Förstår mig. Tack och lov för det. Och då ser bara texten vidare här. Jag ska titta lite mer på den. Det står skrivet att egentligen att alla blev igenmätt och så vidare. Så det som man ser här, det är samma sak här. Barnasinnet och, om jag uttrycker så, barnslighet på något sätt som, ja, barnslighet är det där som Jesus sa till dem. Vi spelar det här spelet, ni dansar inte, vi gråter ni, eller spelar sorgsång, ni gråter inte ens så. Och då skulle jag vilja gå till Matteus 16 för att se hur lärjungarna kämpar med det här hela tiden. Och vi vet vad som förvandlade saken. Det var den heliga andens dop och kraft som förvandlade hela deras sätt att tänka. Det är kanske där vi behöver igen idag. Kanske. Ja, kära Gud. 16 verserna, Matteus evangeliet 16 verserna 5 till och med 12. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön märkte de att de hade glömt att ta med bröd. Det är efter alla bröd under. Så. Jesus sa till dem, akta er för fariseernas och sadduceernas djurdeg. Då sa de till varandra, de sa till varandra, varför har vi inte tagit bröd? Jesus märkte det och sa, varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tror ni har. Förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg fem bröden och två bröden och fem fiskar? Tvärtom Guds tjänst. Och hur många korgar ni fick? Eller de sju bröden och de 4 000 och så vidare. Hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Okej. Bara ärliga, de här grabbarna, lärjungarna, de var så formade i det mänskliga teologiska tankesätt så att undren rymdes inte mer i deras tankar. Tänk att vi har, jag menar, jag möter någon gång då, jag möter kristna på nytt födda som kämpar emot att gåvorna finns kvar på jorden. Vi behöver inte dem. Jag minns en predikant som sa, det står ju i Bibeln att när kärleken blir fullkomlig, då kommer alla gåvor att upphöra. Det står faktiskt så i Korintierbrevet 13. Men gode Gud, här kärleken blir fullkomlig. Kära Gud liksom. Och så talar vi att vi behöver inte de resurser i en värld där demoner kommer snart att ta selfie på sig själva och skicka till våra Facebooks. Men så det dryper av ondska i himlarymderna och vi ser att vi behöver inga övernaturliga resurser. Kära Gud. Jag blev så uppmuntrad nu på denna resa när jag var i Serbien. Först blev jag uppmuntrad, det är lite parentes, men det är okej. Det var en konferens och jag blev bjuden dit som en av talarna och blev faktiskt glad därför att om jag ska tala så det här spelas inte in, eller hur? Det spelar ingen. Jag blev glad för att det var sån som blandat talarteam från olika, så att säga, teologiska inriktningar, och vi kom överens och sams så på ett sånt fint sätt, va. Men det som uppmuntrade mig mest av allt är att jag mötte för en tid sedan en ung kille i Kroatien, från Kroatien, som har suttit i Kroatiens absolut värsta fängelse. Det var gamla Jugoslaviens Sing Sing, där politiska och de andra brottslingar blev instängda. Han blev frälst i fängelse. Jag tänkte faktiskt idag, jag skulle vilja ta honom hit på en gudstjänst att höra ett vittnesbörd. Hur Gud mötte honom i fängelse. Och hur han etablerade församlingen i fängelse. Och hur folk blev frälsta på löpande band. Och hur han läste Bibeln och såg där. Bara, och så sa, ja men här finns det, i Jesu namn blir fri, och folk flög, demoner flög ut ur dem, och de flög också ibland, men landade bra till sist. Och så blev folk frälsta på löpande band och befriade och helade och allt. Han hade, halleluja, otillräckligt med information för att börja tvivla, där funkar fortfarande. Och våra bibelskolor idag, salig är den som går ut ur våra bibelskolor idag och tror på Gud fortfarande. Ja, det här låter sarkastiskt, men det är faktiskt tyvärr så. Nej, du vet, det där står på grekiska något annat. Kära Gud, det står i ditt huvud på något annat språk än inte på grekiska. Så de kämpar med det, och Jesus försöker lära dem att, hör ni, jag talar inte om bröd. Resurserna är gratis. Ni behöver inte prestera något. Glöm inte det. Det är därför Fadern har visat vad som kan hända om vi har barnasin. Nu vill jag avsluta med tre exempel på dåtidens exempel som är också våra dagars exempel, tror jag. I Matteus 8 och 10 så handlar det om det där romerska officeren, eller vad heter han? Ja. Generalen kan man säga. Han kommer till Jesus, ni vet allt. Hans tjänare är sjuk. Och han säger till Jesus att du behöver inte ens komma in i mitt hem. Tala bara ett ord, så vet jag att det kommer att ske. Då säger Jesus i vers 10. Han säger, när Jesus hörde detta blev han förvånad och sa till dem som följde, sannoliken säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit så stark tro. Nu, hör på mig vänner. Jag hoppas att jag inte drar, att jag inte drar tråden för långt, men jag tror att vi är precis där idag. Det finns mer tro idag bland hedningar än det finns i kyrkan. Problemet är inte om tron finns hos hedningar, om jag uttrycker mig så. Problemet är att vi har sagt till Jesus, skicka dem till byarna så de hittar mat själv. På ett annat ställe. Okej, när lärjungarna kunde inte befria den där mannen. Och Jesus kommer in i situationen, så säger Jesus, hör, varför bråkar de och vad är det? Och så säger de, vi kunde inte. Då säger Jesus, ta honom till mig. Här är budskapet till oss. Må Gud hjälpa oss. De här runden ser man på så normalt sätt. Vet ni vad jag upplever? Jag måste ta människor. Och inte ta dem till mitt resonemang. Inte ta dem till min teologi. Inte ta till mig till mina erfarenheter av misslyckande. Jag måste ta en person och ta henne till Jesus. Och det som jag såg av den unga killen som jag nämnde i Kroatien, det är precis vad han gjorde. Jag blev så uppmuntrad. Jag blev så uppbyggd av att vara med denna unga killen. Han har varit föräld bara i 5 år. Och vi var tillsammans på gudstjänster och han gav sitt vittnesbörd. Det var bara att köra på och be för folk. Det var ingen tveksamhet. Och saker händer. Jag bara väntar, han ringde här och där. Måste berätta för dig vad som hände sedan vi skildes åt. Okej, okay. Så Andra exemplet. I Matteus 15:26-28 har vi den där kananeiska kvinnan. Också en kvinna som inte kommer från Guds folk. Hennes dotter behöver det. Och Jesus försöker liksom på något sätt avvisa henne. Nästan som att han testar henne. Och han säger, hör du, jag har kommit först till mitt eget folk. Hon säger, jo, det har jag inga problem med. Men låt mig äta smulorna som faller på. Det behövs inte mer. Jag behöver bara en smula. Och när Jesus hör detta, ser han, kvinna, din tro. Din tro har jag aldrig gått hem, din dotter är fri. Henne, vi måste börja festa med Gud, så att säga. Vi måste börja festa med hans resurser. Sen ska vi vara så generösa. Ni vet, hela Gamla Testamentet talar om det. Gud säger till sitt folk, när du skördar, låt det ligga kvar. Låt det ligga kvar. Jag kommer att välsigna dig så. Att bara det som faller av, som du inte hinner ta samla ihop, bara detta kommer att vara till räddning för många. Vad ska det bli då när Gud välsignar med sin fullhet, va? Och då ser Jesus, denna kvinna hade tro, hon som inte är av Guds folk. Och ni vet, när de blev riktigt rasande på honom, det var när han sa så här: det var många änkor i Israel, men Elia blev sänd bara till en hednisk by. Och när de hörde det, då blev de rasande på honom. Därför att de har tappat barnasinnet. Israel tappade barnasinnet till den stunden, till den milda grad att ingen blev helad mer, inget under skedde. Men Naaman, han blev helad. Och den där kvinnan från, vad heter det, från Serpenta eller Seperta eller vad det platsen heter, spelar ingen roll. Enka. Hon såg Guds under. Hon trodde Elia när Elia sa, ge mig först lite grann, sen ska du få. Trots att hon hade ingenting. Och jag vill avsluta med en vers som då visar, det här sker i hedna världen. Gud gör saker där. Men titta vad som sker bland Guds folk då på den tiden. Matteus 8, verserna 19-21. Eller 18-21. När Jesus såg att en folkskara samlades omkring honom, befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. Lyssna nu. Nu har vi hört icke-troende människor som hade tro på Guds under. Här har vi. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom, mästare, jag vill följa dig var du än går. Jesus sa till honom, rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Troligtvis gav han upp här. Han hade så lite tro. För att Gud kommer att försörja honom. Skriftlärd. Använder gärna. Tappar barnasin. Han säger, använd då. Jag vill först att du lovar mig en pastorslön. En trerums eller fyrarumslägenhet och allt annat bra pension. Då kommer jag att följa dig. Jesus säger, all detta kan jag inte erbjuda dig. Jag garanterar det inte, men jag garanterar en sak. Går du följer med din barnasinne, då kommer du i en svärd. Där du kommer få 100 lägenheter, 100 mammor och pappor, 100 bröder och systrar, 100 gånger mer av allt. Så det var en skriftlärd. Vet ni hur man ser? Okej, jag läser det andra, sen ska jag se det. Så kommer en annan av hans lärjungar till honom. Herre, låt mig först gå och begrava min far. Vet ni vad jag tror? Ni begravar jag mig och mycket annat här. Jag tror att den riktiga tron visar sig bäst i våra prioriteringar i livet. Jag skulle nästan våga säga, om jag skulle citera Jakob, broder Jakob, Jakobs brevet. Jag skulle nästan våga citera honom så här. Visa mig du din tro. Du som säger att du har tro. Och jag ska visa dig min tro genom de prioriteringar som jag har i livet. Om man går till Hebreerbrevet 11 så ser man att varje person i Hebreerbrevet 11 som hade tro gick ut över förståndets gränser. För det mesta. För det mesta. Så vänner. Hur ska vi bli barn utan att vara barnsliga? Jo, men jag tror att det är ganska mycket i det här ordet. Eller hur? Ska vi ta en stund bara och sätta mig ner och så tar vi en stund i stillhet och be för oss själva, be för varandra, be att du ska ge oss barnasinnet tillbaka. Att erövra tillbaka. Det är jobbigt när man har fullt huvud. Det är fruktansvärt kostsamt att kunna erövra barnasinnet igen. Men Gud har sina vägar. Ja? Ja, säg bara.
Jag tänkte att jag kanske bara skulle lägga till den grejen, det du sa om mig, sa du.
Kom fram och säg.
Nej, men jag förstår
här. Jo, det är bra.
Jag vet vad man ska säga. Jag kände bara att jag kanske ska säga det. Jag kanske ska uppmuntra på det.
Ja, kom fram. Om äldre har inte.
Nej, men som du sa förut,
som
pastor sa förut, jag började tänka för ett tag sedan på hur det var när jag var liten, liksom, att det här med att ta emot villkorslöst och så. Och blev ganska ledsen när jag insåg att jag ända sedan jag var liten liksom inte riktigt har kunnat ta emot så här, goda gåvor på något sätt. Och plötsligt så började jag liksom komma ihåg hur det var i olika situationer med mig och mina syskon och sådär. Man är liksom olika i en syskonskara och som fattat sa så, min ena bror är ju väldigt så här, har alltid haft väldigt lätt att bara ta liksom emot och liksom inte ifrågasätta så mycket, och jag har varit den där systern som alltid tänker på alla i familjen och att mamma och pappa har ingen bra ekonomi och jag måste liksom tänka på allt och alla. Och just det här glassminnet kom till mig liksom, och jag insåg att jag har blivit väldigt irriterad på Samuel för att han alltid bara tog emot liksom när vi skulle köpa glass, och han tänkte inte, han tog den dyraste glassen och jag tog den billigare i glassen för att det inte skulle bli någon belastning för familjer och sådär. Och ganska sjukt, men så var det. Och så läste jag önskelista från jul, innan jul och sådär. Och det var helt sjukt. Alltså. Min önskelista var liksom, jag önskar mig det här inom parentes, men det behöver inte vara något fint eller det behöver inte vara något dyrt. Så här, ursäktande hela tiden. Och Samuels önskelista, raka motsatsen. Jag vill ha PlayStation. Ingenting så här ursäktande. Och väldigt tydligt blev det för mig att jag liksom har betett mig så i min relation till Gud också. Att jag någonstans har inbillat mig att han inte vill ge mig goda saker. Liksom. Även fast det var inte mamma och pappa som inte ville ge mig saker. Men att jag i förhållande till Gud på något sätt har trott att jag behöver. Mm. Men sen det uppmuntrande i det hela då är att jag var i liksom samma veva när jag började tänka på de här sakerna, så var jag på en liten bönegrupp eller med några vänner och bad, och så var det en person som inte visste någonting om att jag hade gått och tänkt på allt det här, plötsligt ber för mig, och så säger han mitt i alltihop nästan lite sådär komiskt liksom, han bara, ja, och du, så känner jag bara till Gud, du tar med dig till glassaffären. Och du får välja vilken glass du vill. Du får välja tre glassar. Och jag blev helt, det var liksom precis kanske en eller två veckor efter att jag hade gått och tänkt på de här sakerna. Självklart blev man ju väldigt träffad då liksom. Och han var väldigt sådär att han sa att du behöver inte avstå från goda gåvor för att någon annan skulle bli utan. Alltså Guds förråd är ju oändligt. Det räcker till alla. Bara för att du tar emot Guds godhet betyder det inte att någon annan inte får. Och det där hänger verkligen kvar hos mig, att Gud är inte fattig liksom. Han vill välsigna alla. Och jag hoppas att någon blir uppmuntrad av det.
Underbart.